God morgon, god förmiddag. Härligt att se er. Vi är ju ett gäng som är iväg på läger. Det vet ni, be för dem. De är väl, vad var de? Ingen som vet. 35, mellan 35 och 40. Som har farit iväg till Österrike. Ska vara där och ha härliga dagar där tillsammans. Och vi blev kvar. Och det är härligt. Nej, jag valde det. Min fru är där. Jag är här. Det är härligt för henne. Så är det. Man är lite seg, va? Vad är det här med tidsomställningar och byten? Liksom? Vi vaknade sent och skyndade på med alla barn och så hit och så. Nu är vi här och så hinner man landa. Men man är lite seg. Jag tycker det blir som något är fel i hjärnan, men det är så som det är. Jag ska predika. Jag heter Lukas. Jag har predikat de senaste, det är hela januari, februari, mars utifrån ett enda brev. Det är Filipperbrevet. Du har ju inlett, det är ju palmsöndag, jag vet. Men på långfredagen, då ska jag hålla mig till långfredagens drama, det lovar jag. Då blir det inte Filipperbrevet, kanske. Det är ju ändå lite Filipperbrevet där i kapitel 2 som vi läste förra veckan. Så vi får se. Men då blir det långfredag och sen på söndag då blir det någonting om Jesus såklart som är uppstånden och lever. Och sen på måndag därefter, jag vill bara säga det, då är det gudstjänst i Edinge. Edinge missionshus, och där ska Henok präst i ras på pastorat predika och jag leder. Och så får vi se vem det är som sjunger. Men vi har en härlig påsk och vi börjar redan på torsdag kväll med bön här i kyrkan. Så det blir bra. Var med så mycket som möjligt. Mina predikningar i alla fall har handlat om Filipperbrevet och de olika temana. Jag nämner det här ifall det är någon som är gäst och inte har varit med i allt det vi pratar om. Men det börjar i första kapitlet med att Paulus, han gläder sig över olika saker i Filipperbrevet. Han gläder sig mer än 14 gånger där i Filipperbrevet. Och det första han gläder sig över, det är att han som har börjat ett gott verk i er, i församlingen i Filippi, han ska också fullborda sitt verk genom er. Innan ni möter Jesus i himlen eller att Kristus kommer tillbaks, så ska han fullborda det han har tänkt med församlingen och det han har tänkt i era liv. Det var det han gladdes över. Sen gladde han sig över sina bojor. Han satt fängslad i Rom när han skriver brevet. Han sitter där i fångenskap under kejsar Nero, väntar kanske på sin avrättning. Men det verkar som att han faktiskt inte blir avrättad utan släpps fri. Och sen fängslas han igen och senare blir han antagligen avrättad för sin tro. Han gläds över sina bojor. Varför då? Därför att bröderna i församlingarna har blivit, i församlingen i Filippi, har blivit mer frimodig och förkunnar evangelium när han sitter fängslad. Så det är en glädje. Ibland är bojorna på något sätt en möjlighet för evangelium att gå ut. Han gläds över att få bryta upp och vara med Jesus. Han är så hemlängtan till himlen. Det talar han om. Men han vill vara kvar om Herren vill. Men han är glad över att få lämna om himlen väntar för honom. Och så gläds han, som jag pratade om förra söndagen, över en församling som lever i enhet. En enhet som kommer av ett liv i ödmjukhet. Ödmjukhet som kommer av att vi följer Jesu Kristi exempel. Det var det jag försökte, eller det var det jag talade om förra veckan. Jag försökte inte, jag gjorde det faktiskt. Det var bra. Enhet kommer av ödmjukhet. Ödmjukhet kommer när man följer Jesu Kristi exempel. Och idag så ska vi läsa Filipperbrevet 2, 12-18. Och temat är idag, vill jag tala om glädjen över att våra vittnesbörd om Jesus påverkar den här världen. Så Filipperbrevet 2 slår vi upp. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod blir utgjutet då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje. Tack Jesus för ditt ord idag, Herre. Vi ber att det på något sätt får tala in i våra liv, in i vår tid, in i vårt samhälle, in i våra situationer, Herre. Tack Jesus att du möter oss och talar. I Jesu namn. Amen. Amen. Verserna 14 och 16 blir mina nyckelverser. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Ibland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Jesu Kristi dag. Och så fortsätter han. Livets ord är ju inte en församling i Uppsala. Jo, det är en församling i Uppsala, men det är inte det han hänvisar till. Det är helt enkelt när Guds ord får lyftas fram och förmedlas på olika sätt. När vittnesbördet som ni bär i era hjärtan lyfts fram och talas ut, då gläder sig Paulus. Paulus beskriver, som jag sa i början på kapitlet, en församling behöver leva i enhet. Den behöver leva i enhet genom en ödmjukhet från varje enskild lärjunge. Man lever i ödmjukhet när man ser hur Jesus själv ödmjukade sig. Vi läste strax innan förra söndagen om hur han ödmjukade sig. Han klev ner från sin tron, från sin plats i himlen. Han antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Och på samma sätt så ber han församlingen, kan ni också ödmjuka er, kliva så lågt och anta en tjänares gestalt och ha samma sinnelag som Kristus Jesus hade. Världen behöver en församling som är enad på det sättet och lever i ödmjukhet och kommer underifrån i ett betjänande, ur ett betjänande perspektiv. Då kommer världen ta emot det som församlingen har att förmedla. Paulus han skriver rakt in i en kultur, in i en värld som inte bara är hans tid, som inte bara är hans kultur utan också vår tid och vår kultur. Faktiskt det han talar om är en kultur som råder i världen utan Kristus. Vad säger han? Vad använder han för ord? Ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Det är en kultur som Paulus beskriver från sin tid. Det är romarriket som styr, en falsk och ett fördärvat släkte. En kultur som på något sätt har vänt sig bort från sanningen och på något sätt har böjt sig för det som är Guds ord och gått en annan väg. Ett falskt och fördärvat släkte. Romarriket var sånt omoraliskt, hedonistiskt. Och det gäller också vår generation verkligen. Denna tid. Ända sedan Adam föll i synd har detta pågått i världen. Hur världen hela tiden går bort från det som är sant, det som har med Gud att göra och väljer sin egen väg. Bara den här veckan ser vi en trasig värld. Bara den här veckans nyheter är det 5 stycken som har skjutits i döds. Barn som skjuter andra barn i någonting som är fel. Man har lämnat Guds sanningar, Guds ordningar, Guds väg. Så kommer synden in. Omoral i vårt samhälle, förvridningar, det som är sant, det blir falskt. Och det som är falskt blir en sanning för människor. Man vrider Guds sanningar och så blir det falskhet istället. Falskt betyder att någonting avviker från den sanna vägen. Jag menar med det, Gud har en väg för oss. Han har en väg och den är uppenbarad genom hans ord. Och när vi avviker från den så hamnar vi i detta falska. Som Jesaja 53 säger och som vi kanske läser på fredag. Vi var alla vilse som får. Var och en gick vår egen väg. Det är världen. Det är världens kultur. Gud har någon form av önskan, längtan att du ska följa honom i den här tiden. Och så viker du av din egen väg. Då blir du vilse. Då går du vilse som ett får. Du struntar i Guds väg. Kanske inte du, men mänskligheten om vi talar om den så. Fördärvad betyder i det här sammanhanget något som är skadat, något som är krökt. Kulturen har vikt av, den har böjt bort från det som är sant, det som är äkta, det som är Guds plan och Guds vilja. Det är en kultur som tar och sätter upp sina egna mått för standard för vad som är sant eller vad som är falskt. Vad som är gott eller vad som är ont. Man lämnar Guds plan, Guds väg, sätter sig själv som standarden för sanning. Då blir man fördärvad. Vi lever inte i linje med Guds vilja. Slå upp ett bibelord till från Amos. Om ni kan hitta den lilla profeten. Inte så lätt i GT, men han är där bland alla andra. Oj, där var han. Amos 7. Det kommer väl på skärm också. Amos 7:7-8. Det är Gud som talar. Genom profeten Amos, en bonde från Tekoa, får ett tilltal från Gud till Israels folk. Och så står det så här. Detta lät han mig se. Jag såg Herren stå på en lodrätt mur och i sin hand höll han ett blylod. Och Herren sa till mig, vad ser du Amos? Jag svarade, ett blylod. Då sa Herren, se, jag ska hänga upp ett blylod mitt ibland mitt folk i Israel. Jag ska inte skona dem ytterligare en gång. Vad betyder det här? Vad är blylod? Är det någon som har det hemma? Jag tittar på snickargubbarna. Torsten hade ett, där fanns det ett blylod. Nu ska jag som inte vet någonting om lod försöka förklara vad ett lod är och vad bilden betyder. Men så här är ett blylod. Det är helt enkelt en, någon form av lina där det finns en liten blytyngd där, i ena änden. Så fäster man den linan och så hänger tyngden ner och så ser man en lodrätt linje. Och så bygger man sin vägg eller sin mur efter denna räta linje. Idag använder vi laser tror jag. Inga blylod. Men om ni har, jag borde ha haft det här och hängt upp. Då ser man i alla fall, det är en rät linje. Efter den ska vi bygga på något sätt. Och det Gud säger i den här texten och så till sitt eget folk. Att någonstans så har jag mätt upp ett blylod rakt ibland mitt folk. Och det är det som är den raka vägen, rätta vägen som ni ska följa. När en människa omvänder sig till Jesus så kommer människan i rätt linje i förhållande till Gud. Alltså rätt riktning, rätt förhållande till Gud. Det här blylodet, det liksom sätter standarden. Utifrån vad allting annat ska mätas, kontrolleras så att det är rakt. Det som Gud säger är sant, det är sant. Det Gud säger är rätt, det är rätt. Det Gud säger är rättfärdigt, det är rättfärdigt. Man kan följa bara linjen, lodet. Ordet, kort sagt, när ditt hjärta är i linje med Guds hjärta, då vet du är på rätt väg. Hur vet man det? Ja, du måste ju hela tiden leva med ordet öppet så du läser och förstår vad som är på Guds hjärta. Du måste hela tiden leva med anden som tilltal och viskningar i ditt liv så du förstår, går jag på rätta vägar nu? Den där linjen att förhålla sig till. Världen vill övertyga dig om att Gud är gammal gubbe på ett moln. Gammal mossig lärare, det fick jag höra mycket för några år sedan. Den där gamla mossiga läraren, hur kan du hålla er till den? Jo, det är fortfarande lodet. Det är fortfarande den rätta linjen. Det är fortfarande i dessa tider, 2000 år, 3000 år efter det skrevs, så är det det som vi förhåller oss till och försöker följa. Det rättar upp våra liv på något sätt. Detta urgamla kors kanske vi sjunger på söndag. Hur kan ni fortfarande tro på detta urgamla kors? Att hans död och uppståndelse skulle betyda något för oss idag. Jo, det tror vi. Vi tror att korset är kraft till förvandlade liv. Vi tror att korset är ett uppvisande av gudomlig kärlek. Vi tror att korset är ett uppvisande av gudomlig nåd. När han kommer ner på vår nivå, drar oss upp ur vår smuts och ger oss ett nytt liv. En relation med honom. Vi tror på det fortfarande. Men världen vill få oss att tro det är människan som sätter standarden. Nej, det är Gud som gör det. Det är människan som sätter standarden för vad som är rätt och fel. Då går vi vilse. Då blir det förvirring. Då blir det ett fördärvat och falskt släkte vi lever i. Det som var sant då, det tror jag är sant idag. Och så står det, Paulus säger så här, vi fortsätter i texten. Han säger att han, ni lyser som stjärnor i himlen och håller fram livets ord. Eller håller er till livets ord, står det. Olika översättningar. Vi håller fram, vi lyfter fram hela tiden vårt vittnesbörd i den här kulturen som vi lever i. En kultur som inte vill ha med Gud att göra. Så är du och jag satta att vara en kultur som lyfter fram livets ord. Guds ord, Gud hela tiden i detta. Alltså era vittnesbörd, vad han har gjort i ert liv. Lyft fram det, vad han säger i sitt ord. Lyft fram det. Det påverkar världen. Då gläder sig Paulus. Ungefär, ta er samman nu, kära församling. Det är dags att stå för något. Det är dags att vittna om vad det ni tror på. Den ni har mött. Mitt i detta falska fördärvade släkte. Världen behöver Jesus. Han använder dig för detta ärende. Vers 12. Därför mina älskade, som ni alltid varit lydiga. Inte bara när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Vad han säger är att han har varit där i Filippi och undervisat. Nu sitter han fängslad i Rom. Alltså deras andliga ledare är inte på plats. Och på något sätt säger han, bara kör på ändå. Även fast jag inte är där och tillrättavisar och undervisar, så kör på ändå. Ännu mycket mer. Du följer Jesus. Han älskar den här församlingen i Filippi. Ni har varit trogna, ni har varit lydiga mot Kristus. Han har följt dem sen han planterade församlingen. Han har sett deras iver för Herren. Fortsätt nu när jag inte är hos er, säger han. När ingen annan ser, är där, ingen andlig ledare är där, så fortsätt ändå ut med det ärende ni har fått. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Han säger inte att du ska arbeta för att bli frälst. Frälst blir du genom Guds nåd, för att du bekänner Jesus Kristus som Herre. Då blir du frälst. Du arbetar inte för att bli bättre och frälst. Det finns ingenting du kan göra eller lägga till evangelium för att bli frälst. Det finns ingenting du kan göra för att han ska älska dig mer. Du är alltid älskad av Gud och hans nåd gäller jämt. Men du blir frälst när du bekänner honom som Herre. Men han talar här istället om därför att han har frälst dig. När Gud har gjort sitt jobb i dig, låt det då komma ut ur ditt liv på något sätt. Låt frälsningen synas. Det märks på ditt liv att du tillhör Jesus. Som stjärnor som lyser i mörkret är lärjungarna som lever ut livets ord, Guds ord. En del säger att min tro är privat. Det funkar inte att säga det faktiskt. För 25 år sedan när jag läste på teologi i Örebro, då pratade vi ofta om privat religiositet. Svenskar är privatreligiösa. Det är någonting man har för sig själv. Ingen annan ska ha med det att göra. Jag ska inte berätta för någon. Men det är inte i enlighet med ordet. Det du har fått av Gud, det måste liksom delas. Det måste synas. Man kan inte vara privatreligiös och tro på Jesus och följa honom. Det säger mer för mig att man är antingen skäms eller inte vill stå för det man faktiskt lever för. Evangelium behöver förkunnas från människor, och därför är du satt att berätta för den som ännu inte är frälst. Vi är hans sändebud, står det, gång på gång. På sociala medier där kan man gilla och så kan man kommentera. Vad kan man göra mer? Man kan dela. Det är att vara lärjunge. Det är att gilla Jesus. Det är att kommentera honom på olika sätt. Tala om honom. Det är att dela honom med andra. Du är ett sändebud från Gud. Gör allt detta utan att klaga och tveka. Vet, man kan missa det Gud vill göra genom ditt liv för att man klagar och tvekar och gnäller på det som inte är bra. Eller så kan man klaga på sig själv. Trycka ner sig själv. Jag kan inte det här. Jag kan inte berätta. Jag kan inte vittna. Sluta klaga och tveka, säger han. Dela ditt vittnesbörd om vad Jesus har gjort i ditt liv. Som Guds oskyldiga barn. Det betyder inte syndfri. Det betyder att det finns inget att anklaga oss för. Han är ju vår sköld och skärm. Han är den som har dött för vår synd. Därför finns ingen anklagelse mot dig längre. Guds oskyldiga barn är du. Det betyder inte att du är perfekt. Det betyder att du är äkta i det du gör när du följer Jesus. På något sätt. Lev inte era liv så att den här världen kan anklaga oss. Lev våra liv rent, oskyldigt. Så att de behagar Gud och ärar honom. Så att vi lyser som stjärnor. När lyser stjärnorna, tänkte jag på. De lyser i mörkret. I falskt och fördärvat släkte. När det är som mest mörkt så finns det församlingar, det finns lärjungar till Jesus. Jesus som bär Kristus, som lyser som stjärnor. Matteus 5 står det, låt ditt ljus lysa för människorna så de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så de läser ditt liv, de ser ditt liv. Var vi än går, var du än är, så låt ditt liv på något sätt reflektera Kristus. Johannes 3:19. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom att deras gärningar var onda. Till var en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för hans gärningar inte ska avslöjas. Det man håller på med i mörkret vill man inte ska avslöjas. När man kommer nära Jesus så avslöjas man ju. I hans närvaro ser man sin synd. Då håller man, det är inte alltid kul, och då håller man sig borta från Jesus. Vet jag sagt det många gånger, men kraften i synd är ju, ligger ju i att den hålls hemlig. När man börjar smussla gör man undan det man gör. Men när man öppnar upp och berättar för Jesus så kommer frihet och förlåtelse, om man bekänner det. Men de älskade mörkret mer. De höll sig borta från ljuset. Men den som kommer till ljuset och blir förlåten, så blir man fri. Petrus skriver i ett av sina brev så här. 1 Petrus 2. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begär som för krig med själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de när de anklagar er som förbrytare ser era goda gärningar. Ser era, de goda gärningar ni gör, och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Alltså deras gärningar, deras vittnesbörd, deras liv blir synligt. Så att det till och med blir ett bevis för Gud när Gud söker dem. Eller för människor när Gud söker dem. Sista meningarna. En varning är en kallelse. Varning. Vi lever mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Se till att du inte tar del av det. Och blir en del av det. Se till att du inte blir en del av den kultur som inte följer Kristus. Om du säger dig vara Jesu lärjunge. Det är en varning liksom i texten. Kallelsen. Låt Kristi ljus lysa genom ditt liv. Var den går. Lev i linje. Tänk på lodet när du går hem idag. Lev jag i linje med Guds ord, med Guds vilja, med Guds plan för mitt liv? Eller har du blivit krökt? Har gått i annan riktning? Var sann mot dig själv och mot Gud. Det är kallelsen, detta ord. Han gläder sig. Han ser en församling som lyfter fram livets ord, Guds ord, mitt i en falsk och en fördärvad värld. Det ber vi tillsammans. Tack Jesus. Tack Herre. Tack för ditt ord idag Herre. Tack för varje lärjunge som har hört det Herre. Du ser hur våra liv är. Om de är lite skeva ibland, lite böjda ibland, lite i annan riktning än din riktning Herre. Men du rättar ut oss, eller du rättar upp oss, och du riktar oss igen Herre. Tack för att vi får komma till dig den här stunden och bara få förlåtelse när vi har hållit vår tro på dig för oss själva. När vi inte är med och hyllar dig i segertåget Herre, som den här söndagen handlar om. När vi gömmer det vi äger i våra hjärtan. Herre. Tack Jesus att den här veckan, så i stilla veckan, så får vi passa på att bara proklamera ut att du lever. Att du är på riktigt, att du verkar Herre. Att den vi möter får berätta om dig Jesus, vad du har gjort i våra liv Herre. Tack att du använder den här församlingen till det. Tack Jesus. Tack att du är här Herre. Tack Jesus. Amen.